Säsong 3.
Hej Karin.
Hej Petra.
Det var ju tänkt att vi skulle prata om Polen idag. Och det kanske vi ska lite grann. Men det har ju blivit krig i Europa. Och det är ju svårt att bara flabba förbi det, om man säger så.
Jag känner mig helt chockad.
Mm.
Och sitter klistrad vid tidningar och YouTube och är helt beroende av att följa det här. Mm. Det är fruktansvärt det som händer.
Ja. Det finns många saker man tänker på, tycker jag, när man ser det här. Vi har ju en podd som handlar om hur vi gör story av vår samtid. Och det betyder ju inte att samtiden inte händer, utan det betyder ju bara att vi försöker anlägga olika perspektiv och se hur saker och ting berättas om omkring oss. Och i det här mötet mellan den här KGB-agenten Putin, före detta, som på något vis verkar ha någon slags tsarkomplex, som målar upp en bild av hur hans rike ska vara. Och så möter han den här Zelensky som har gått ifrån att vara en, som många tänkte, nästan en pajas. Han är ju komiker från början, och så blev han demokratiskt vald president. Och på något vis så, han har ju blivit en otrolig hjälte nu för hela Europa. Han är ju kvar i Kiev och slåss, medan Putin försöker säga att han har flytt. Och alltså, informationskriget är på något sätt också otroligt närvarande i hela den här konflikten.
Det är det. Och där vet jag ju att jag läste, jag vet inte vilken tidning, det var någon som skrev att Putin har förlorat det här propagandakriget.
Mm.
Och det är ju otvetydigt så här. Sen vet inte jag hur det ser ut i Ryssland eller Belarus eller Kina för den delen. Mm. Är det så att det är självklart där att Putin är skurken och Zelensky hjälten, eller finns det två parallella spår nu?
Mm. Jag pratade med någon som sa att de äldre tror på Putin. Och de yngre vet mycket mer, eftersom de på olika sätt har tillgång till annan information. Men en sak, det är några saker som verkligen har satt sig i mig, som jag har lagt märke till de här senaste dagarna. Och en är att anonymous hackers har brutit sig in i systemet. De har ju förklarat ett eget krig emot Kreml.
Ja, men det är ju så fantastiskt. Mm. Zelensky, Ukrainas president, han bad om hjälp från det här stora nätverket Anonymous.
De har ett slags Robin Hood-tänk, att de ska hjälpa de svaga. Det säger analytiker i alla fall som analyserar det här nätverket. Och de har ju lyckats hacka sig in på rysk statsmedia och även lyckats lägga ner under en kort period Rysslands officiella sida. Alltså verkligen in i det innersta propagandaapparaten i Ryssland. Och en annan människa som de bad om hjälp, det var ju, heter han Musk? Tesla.
Elon Musk.
Han fick ju på Twitter en förfrågan från Ukrainas kommunikationsminister, som var ganska rolig när man läste den, ungefär: du utforskar Mars samtidigt som Ryssland kommer hit, du experimenterar med robotar där samtidigt som Ryssland skickar sina robotar hit. Alltså det var en rätt, nu sa jag det inte ordagrant, men det var en väldigt fiffigt formulerad. Och då sa Och jag tror inte att Ukrainas minister ens tänkte att det kunde vara möjligt. Men han skrev på Twitter, kan inte du skicka dina, de här, han har ju ett eget internetnätverk med satelliter. Kan inte du skicka det hit? Och då svarade han på Twitter att raketen är installerad, det kommer fler stationer. Och då blev jag så här, jag blev så rörd av det liksom. En sån där som jag har haft blandade känslor inför den mannen. Han är ju också en galning med storhetsvansinne. Men mer kreativ och med mer positiva lösningar får man ju säga. Men jag blev jätterörd av det.
Ja, nej, men det är fantastiskt. Ja. Och det har ju Ukrainas president, som ju är före detta komiker, skådis, han hade sin egen tv-show där han spelade Ukrainas president.
Ja, just det. Ja.
Och sen blev han vald, jag tror han fick 70% av rösterna. Mm. Men som producent och skådis, han kan ju sociala medier och han är superbra på, när han pratar så är det väldigt klara budskap som han skickar ut. Mm. Som till exempel när USA frågade, ska vi flytta dig till ett säkrare ställe?
Mm.
Så svarade han på Twitter, jag behöver ammunition, inte skjuts.
Det, ja.
Och han har också sagt om den ryska invasionen att när ryssarna kommer, då ska de se våra ansikten, inte våra ryggar.
Ja.
Så, och han är ju ute på gatorna i Kiev och tar selfies med staden i bakgrunden så att man ser att han är där. Och de är jätteaktiva på sociala medier, vilket gör att det kommer in till ryssarna också.
Mm. Och det är ju så att Rysslands armé är ju otroligt överlägsen. Så de har ju kapacitet att mala ner Ukraina. Men frågan är, hur mycket kommer Putin och liksom, jag tror att Putin trodde han skulle splittra väst. Men precis motsatsen händer. Att väst känns väldigt, väldigt samlad. Jag såg ett tal i morse av Ukrainas president som en tysk översättare bröt ihop. Hon klarade inte av att översätta, så det blev bara tyst. Och sen började hon gråta. Och jag började gråta också, för att det är ju någonting igen som verkligen reagerar. Men jag var ju i lördag så demonstrerade jag. Och då var det samling på Götaplatsen. Jag bestämde mig för att gå i en politiskt obunden demonstration.
Mm.
Jag vet att Vänsterpartiet ordnade en annan demonstration och det var meningen att den skulle ansluta sig till den här demonstrationen. Naturligtvis så kom ett gäng såna här anti-vaxxers utspökade och trängde sig förbi demonstrationen och stod och skrek sina konstiga slagord mitt i alltihopa.
Angående vaccin,
ja,
eller?
Ja.
Men håller vi fortfarande på med det?
Ja, det sa Martin också. Han sa, men är inte pandemin över nu? Eller liksom den delen av pandemin?
Men det är ju fruktansvärt att kuppa en demonstration om Ukraina för att skrika slagord om vaccin.
Eller hur? Visst är det konstigt?
Det är superkonstigt.
Ja. Men i alla fall, så en sak som jag reagerade på dock, det var väldigt mycket ryssar i tåget.
Mm.
Det var ukrainska slagord, svenska slagord och så ryssar. Och de bar stora skyltar där det stod ryssar emot demonstrationen. Eller emot invasionen.
Yeah.
Och det har man ju sett också på tv. Och alla vet ju att mer och mer ryssar går ut på gatorna. Det finns ju ett kompakt motstånd i Ryssland mot invasionen. Och folk, jag tror igår eller i förrgår arresterade ryssarna 5000 personer. Alltså de arresterar enorma mängder människor och säger att de har inte demonstrationstillstånd. Men jag blev obehagligt emots, för vi gick till ryska ambassaden och så stod vi där. Och så satte de upp högtalare och började spela så här ryska sånger och det var väldigt starka tal. Men sen kom det upp en av talarna och och sa att tack för att ni alla ställer upp och sådär. Och jag har sett att det är mycket ryssar här. Och det är vi glada för. Men jag vill också säga att det är alla ryssars fel att det här händer. Och då kände jag verkligen så här. Hur förhåller man sig? Jag fick lust att bua. Samtidigt så kände jag så här. Nej, vi ska nog inte bråka utanför ryska ambassaden. Men det känner jag så här. När människor demonstrerar. Det är inte bara för Ukraina. Och det kändes som om han inte fattade. Det den talaren, utan man demonstrerar också som en manifestation för demokratin.
Ja, visst.
Och det är ju det jag berörs allra starkast av när jag ser alla de här manifestationerna runt om i världen.
Men jag håller helt med dig, men även om det bara hade varit för situationen i Ukraina så känns det jättekonstigt att säga att det är alla ryssars fel. Det känns som riktigt dålig identitetspolitik, tycker jag.
Verkligen.
Jag sa ju det, Petra, att jag har varit runt på nätet en del.
Mm.
Och ja, jag får ju bara erkänna att jag har kollat medier. Det har kommit ut jättemycket mediala människor som lägger tarot på nätet.
Låt höra.
Om den här konflikten.
Mm.
Och där har jag en favorit som heter Ellie Dreams Down Under, som är ett australiensiskt medium.
Så är Ellie Dreams Down Under.
Ja.
Okej, vilken spännande...
Ja. Som lägger om världspolitik med stort fokus på USA och Donald Trump och sådär.
Vi måste länka till henne på våra sidor.
Absolut. Faktum är att vi kanske kan lyssna en liten snippet på vad hon har att säga.
Mm. Key features that come up for Vladimir Putin is that he's surrounded by yes men. He's a very isolated man because he's extremely paranoid about, you know, being assassinated or something like that. And so he's a very isolated man. He doesn't even have much of a regard for the welfare of the people in the country that he leads, because he's very inward focused. He's thinking more about what's good for him. And so he's always looking very much at trying to fix his own thinking with his own thinking.
Ja, faktum är att jag också av misstag råkade skicka en länk med Ellie Dreams Down Under till Författarförbundet när jag skulle skicka det till en bekant.
Oj då.
Ja, precis. Så
upptäckte du det eller?
Jag upptäckte det när den var skickad.
Ja, ja, men vad gjorde du då?
Jag skrev, ursäkta mig, den här länken var inte menad till er. Och den länken, den hette Ellie Dreams Down Under on Putin's State of Mind.
Okej.
Okay. Och där hon pratar då om vad hon får för information medialt om vem han är. Och antingen tror man på det eller inte. Eller också tänker man att ja, men det är helt uppenbart. Hon säger att han är väldigt isolerad. Att han har en grupp runt sig som säger att de stöttar honom, men i själva verket vill ha bort honom.
Ja, jag tror att det är helt sant. Utan att vara medial i det här fallet så tycker jag man ser det på till exempel när han bad sina närmaste män resa sig upp och tala om hur de förhöll sig till invasionen. Och det var en som hackade sig lite. Putin blev vansinnig. Prata rakt ut. Säg precis rakt ut. Håll inte på att hacka dig. Eller jag kommer inte ihåg vad han sa, men han gick ju direkt till attack. Liksom.
Han var en bully.
Ja.
Men det tycker jag har sett det klippet.
Mm.
Och Putin verkligen tillrättavisar honom som en maffiaboss lite grann.
Precis.
Han, det känns som att han inte kan göra rätt den här stackars inom citationstecken militära rådgivaren. Mm.
Men Putin är, jag tror att Putin är jättepressad. Och det visar ju sig att tillfångatagna ryska soldater säger ju, det var ju någon som hade sagt att han trodde att det var en övning. Det var någon annan som trodde att ukrainska folket skulle ta emot dem med öppna armar. Så de här människorna, de här unga som han skickar först tydligen, de har ju sån här Rysslandkännare säger ju att han skickar först de unga oerfarna och sen skickar han mer erfarna soldater och också såna här som infiltrerar och jobbar på ett annat sätt.
Mm. Mm.
Men vad sa hon mer? Berätta.
Ja, när hon sa att när hon har lagt, apropå det här då, med den här rådgivaren som blir hunsad av Putin. Mm. Ellie Dreams Down Under, hon säger att när hon lägger för Donald Trump och för Putin så det är väldigt lika personligheter, säger hon. Mm. Men Putin har haft mer kontroll och lyckats dölja att han är en likadan narcissist som är frikopplad från verkligheten, för han har en sån kontroll.
Mm.
Och det man såg i den här tillrättavisningen, det tyckte jag var att han att var en spricka i den kontrollen.
Mm.
Och som ett exempel på vilken kontroll han har så kommer jag att tänka på Rysslands experten Fiona Hill, som var ett av vittnena i den första riksrätten mot Donald Trump, när Donald Trump höll på det militära stödet till Ukraina och krävde att de skulle hitta skit på Hunter Biden som är Joe Bidens son.
Mm.
Och hon sa att hon hade varit på middag med Putin. Och tänk efter hur du skulle känna om du var på en sån här middag med mig. Putin hade inte ätit någonting av maten. Och inte druckit någonting av vinet. Som alla andra hade fått äta och dricka. Och det var en jättelång middag. Den sträckte sig över flera timmar. Och ingen fick gå på toaletten. Och det här var ju helt underförstått. Det stod ju inga skyltar om det. Men det gör man bara inte. Man lämnar inte en middag med en sån man och går på toa. Så att alla som satt och åt och drack, de blev liksom kissnödiga också.
Mm.
Och det här är ju så jäkla klassisk sektledare nästan.
Ja, visst. Han är ju, visst.
Att man kontrollerar folks intag av mat och när de får gå på toa.
Ja.
Och att på grund av de här, dels det psykiska att han inte åt och dels det fysiska att man liksom inte kände sig bekväm för man helt enkelt var kissnödig, gjorde att man hamnade i ett underläge gentemot honom. Och det tyckte jag var en sån läskig bild. Ja.
Det är samma när de här människorna som har försökt medla, Macron, Frankrikes president, han fick ju inte, han blev ju inte hämtad vid planet tydligen, utan han fick gå in till terminalen själv. Och det är ju flera andra som har försökt agera medlare i den här situationen som helt enkelt har blivit förnedrade direkt av.
Ja. Funkar det, undrar jag. Det är ju som det här liksom, ja, men jag har ett större skrivbord och det ger mig mer makt.
Han har väldigt stora bord.
Det känns så barnsligt.
Ja. Nej, men jag tror inte att det funkar. Det är det som, jag tror att Putin har nog inte räknat med att få detta löjets skimmer över sig. Jag tror inte han räknar med att väst skulle enas, utan att väst skulle bli mer intimidated, alltså känna sig rädda och kränkta. Och sen så tror jag inte heller att han skulle framstå med denna löjets skimmer, som trots att han är livsfarlig, och det är ju inte rätt person, man blir ju jättenervös när han börjar prata om kärnvapen, även om det är en retorik som tydligen Sovjetunionen använder hela tiden. Men det är ju otäckt med en sån galning, och samtidigt framstår han som så otroligt löjlig.
Men du, för de som är intresserade av storytelling och har läst Campbell, The Hero's Journey, om hur hjälten får ett kall och ger sig ut i världen och övervinner problem och får den heliga graalen och tar tillbaka den till sitt folk och så vidare.
Mm.
Där skriver Campbell, jätteintressant, att djävulen, the bad guy, den verkliga värsta antagonisten, är ofta en clown. Det finns något läskigt komiskt. Om du tittar på Batman, den bästa Batman-skurken, The Joker.
Mm. Mm.
för
någonting oförutsägbart. Oförutsägbart.
Och också clownen är en clown för hen fattar inte att det materiella är bara nu. Det är ingenting att hålla fast vid. Vi kommer förlora allt vi håller fast vid. Så clownen är en clown för att hen tror att det materiella, rikedom, det som finns i den här världen är slutpunkten på resan.
To hold inside.
Ja, det var ju meningen som sagt att vi skulle prata om Polen. Jag hade ju tänkt att jag skulle åka till Polen. Min son bor där, och han, Jack, och han har träffat en tjej som heter Alexandra. Och nu när de hade varit ihop i ett år så kände jag att de kan ju inte bara hälsa på mig. De hälsar på mig både i Göteborg och i Luka. Utan jag vill också ta en del av deras liv. Det är ju någonting med människor från Öst- och Centraleuropa som man känner verkligen att deras relation till platsen är en stor del av deras identitet. Historien är i människorna på ett jättetydligt sätt. Och jag känner mig så himla dålig på europeisk historia. Jag skäms när jag tänker på hur lite jag egentligen vet om krigen. Och jag är dålig på årtal, jag är dålig på namn. Det känns som att jag kanske värjer mig också emotionellt. Jag tycker det är svårt att tänka på.
Nej, men jag känner igen det där. Mm. Men när du åkte till Polen, kände du att du fick en känsla för landet och kulturen?
Ja, jättemycket.
Men berätta.
Jag hade ju tänkt ta med några Polen-historier. Bara för att se hur de skulle reagera på polska historier. Det här var alltså innan invasionen, måste jag ju säga då.
Extra Polen-vitsar.
Ja, men vi diskuterar ju en här som var, hur var den? Varför föddes inte Jesus i Polen? Man kunde inte hitta två visa män och en oskuld. Det är ju en som Polen-vits. Och sen Martin, han sa, vi har landat i Polen, vad är kolen? Och den tyckte jag, den var, nej, jag tror, det är mycket kol som man eldar, men det är också kol som man äter, surkol.
Ja, men,
jag vet inte om roligt. Den var rolig, men den var ändå, det var mer ett slagord som han slog till med där. De bor i Krakow, och nära Krakow så ligger det ett område som jag får googla fram det, för jag vet inte hur man uttalar det. Men det ligger i alla fall en timme från Krakow, där det finns det är en gruvstad. Men det har också varit en väldigt eftertraktad del av Polen. Vi åkte dit och gick på ett museum för att lära oss mer om historien, helt enkelt. Och då upptäckte jag att Alexandra, hon pratar ju både tyska och ryska. Och att det här området, Polen har ju varit utsatt från alla håll, alltid. Och just det här området, där fick folk välja om de ville vara tyskar eller ryskar eller polacker. Och så drogs gränser helt randomly. Alltså lite hur som helst. Och då gäller ju de där delningarna naturligtvis om man, inte om man var homosexuell eller rom eller jude. Utan då var det kört liksom. Redan då, det fanns olika identitetskort som ställdes ut. Beroende på hur man klassades som människa i det här området. På det här museet så fanns det också konst från tidigt 1700-1800-tal fram till nu, där jag återigen blir påmind om hur mycket vi processar våran historia i konst. Och den speglingen var också jätteintressant. Och jag tänkte bara kunde dra så här lite fakta om Polen, så att man inte låter allt för svamlig.
Ja, men det är jättebra. Jag vill gärna lära mig mer.
Ja. Polen gränsar till Tyskland i väst och Tjeckien och Slovakien i söder. Ukraina och Belarus i öst samt Litauen och Ryssland i norr. Landet har även en gräns i Östersjön norr mot Danmark och Sverige. Och ja, så det är inte konstigt att det är utsatt, för det ligger ju precis mitt ibland alla de här olika länderna. Den allra största delen av befolkningen på cirka 40 miljoner är polacker. De pratar polska och tillhör främst den katolska kyrkan. Nationen blev till på 1900-talet och var en stormakt, men förlorade totalt sin självständighet på 1700-talet. Och landet återfick sin självständighet efter första världskriget, men fick betala ett högt pris under andra världskriget då landet ockuperades av både Nazityskland och Sovjetunionen. Efter krigsslutet hamnade landet i Sovjetunionens intressesfär och 1989 fick Polen den första icke-kommunistiska regeringen sedan kriget och 1990 så upplöstes kommunistpartiet. Och då efter kommunismens fall, då blev Polen en liberal demokrati med fria val och marknadsekonomi. Och Polen, kan vara bra att veta nu med tanke på allt som händer i Ukraina, är medlem i EU sedan 2004 och i militäralliansen NATO sedan 1999. Området som jag pratade om tidigare, där jag var och besökte det här museet, det heter Katowice. Vi besökte också Auschwitz och Birkenau, de här förintelselägren som ligger någon timma utanför Krakow. Och där vi tog en sån här 6 timmars tur. Och det var ju också en emotionell resa som heter duga.
En 6 timmars tur, vad var det som, vad gjorde ni under den dagen?
Vi träffades först. Det var precis som att gå på ett flygplan. Det gör de ju inte ens på flygplan. De sprayade oss med någon desinfektion. Vi fick lämna ifrån oss våra grejer. De hade såna här, de kollade väskor och allting, för det har varit mycket vandaler. Många människor, de här lägren har ju varit öppna minnesmärken, så folk har kunnat komma och vistas där en hel dag. Och det går inte längre, för folk kommer och skriver vad som helst. Och vår guide berättade om någon klass hon hade haft där som bara hade gått och skrattat och tagit selfies och sådär. Så hon hade ju avbrutit resan. Och Auschwitz är ju ett arbetar, det var ju en arbetar läger också, så folk fick ju slita som djur. Jag tror hon sa att medellivslängden där var 3 månader. Och det, alltså det finns ju kvar avklippt hår som de sydde tyg med. Allt det man har sett på bilder sedan man var liten. Baracker, där folk bodde tätt. Barnkammare. En av de sakerna som drabbade mig starkast var barnteckningar. Som en konstnär hade återskapat på väggarna. Som barn hade målat i det här lägret. Och jag tyckte också det var fruktansvärt att se den här Höss hette han som var kommando, han som var
kommandant
ja, och hans pampiga stora hus, det låg bara 300 meter ifrån ett av krematorierna, och han lät sina barn leka med de judiska barnen som han sen dödade. Och kremerade bara 300 meter från där hans egna barn växte upp. Och honom tog de tillbaks dit och hängde. Så galgen där de hängde honom fanns kvar. Och då kände man så konstigt triumferande känsla inom sig själv. Det är ju någonting med det där, vad väcker revanschen? Det är en sån stark känsla. Jag tänkte jävlar rätt åt honom liksom. Mm. Jag njöt av att se det här. Och alltså se stället där han dog. Och jag blev jättedrabbad av våran polska guide. Den här tjejen som, hon var ganska ung. Jättesnygg, liksom lite så här glamorös. Nästan så här lite polsk Kim Kardashian. Men väldigt välartikulerad. Och hon var själv från byn. Auschwitz är också en liten stad, och hon berättade att antisemitismen växer där därför att judiska familjer återvänder till staden och vill ha tillbaka sina hus. Jag visste inte det. Nej. Jag trodde bara att det var ett läger. Men så var det alltså inte, utan det är en stad som hade mycket judisk befolkning, så det var ju perfekt att börja utrota människor där. Sen var det ju såna här, man gick mellan de här otroligt stilrena tegelbyggnaderna. Och hon berättade om saker som hade hänt där. Det fanns en sån här länga där en läkare till exempel hade experimenterat på kvinnors fortplantningsorgan. Det fanns en annan barack där. Man hade experimenterat på barn. Det fanns alla typer av baracker. Det fanns ett fält där man brukade bränna människor. Och ett av deras stora problem var vad de skulle göra med all aska. Och det var på Birkenau mest. För på Birkenau, det var som ett utrotningsläger verkligen. Det var ingen som jobbade där. Även om det fanns familjebaracker där folk verkade ha det hyfsat bra, så inte fångarna skulle vara rädda att komma in på lägrena. Sen gick de liksom i princip direkt in i gaskamrarna, och då fick de en handduk, och så fick de hänga ifrån sig sin handduk, och så sa vakten, kom ihåg vilket nummer du har så det inte blir stökigt efteråt. Så de trodde ofta att de, alltså i alla fall i början, att de faktiskt skulle ta en dusch och avlusas och sådär.
Det är så diaboliskt.
Ja, och så bara in och bara utrotas. Och de hade också en skottmur i ett av lägren där de sköt människor till att börja med. Men det gick inte till slut. Folk klarade inte av att se fångarna i ögonen. Så därför är ju de här, där de döda människor, de här krematorierna och gaskamrarna, de är ju konstruerade så att folk skjutsas bara in. Ingen behöver hålla på och se dem i ögonen, utan personalen gick liksom på taket och öppnade gasen och sådär. Alltså, och det här vad de skulle göra med all aska, att de hade vattenhål där de liksom körde vagnar och bara öste aska i, och att de blandade i betong så de kunde mura med det, och de använde det som gödsel, fertilizer, på fält. Och så går det floder runt om, och där dumpar de också jättemycket aska. Och är man minsta lilla känslig för vibrationer och energier, det är som att man blir yr av att vara där. Man blir yr i huvudet. Och barnkamrarna var ju fruktansvärda. Någon konstnär hade målat någon så här skolbild. Barnen går till skolan. Liksom, det var mycket sånt där. Det här Arbeit macht frei står det. När man går in. Mm. Och det är ju ironiskt. Jag har alltid tänkt och undrar varför det står där. Arbetet gör dig fri. Alltså, det är ju ett slags ironiskt budskap. Och det var också i tvättrummen så fanns det ironiska budskap. Som reklamslogans som de har liksom för att håna människor. Som redan är så liksom dödsdömda. Och tydligen så sa de också det. Några av de här allra värsta kommendanterna. De sa ju tydligen till dem att ni är redan döda. Alltså det var, ja, det är obeskrivligt. Och Alexandra, hon berättade för mig att i Polen när man är 15 år så åker man dit med sin skola. Och jag känner verkligen att dit skulle alla 15-åringar åka i hela Europa. Mm. För nu med det som händer, man blir så medveten om att det är vår gemensamma historia. Och när man såg de här kartorna, folk åkte ju från getton i hela Europa. Alltså Sverige är ju ett av de få länder som inte hade liksom skytteltrafik till. Det är så nära liksom.
Ja, men det är väl det som gör att vår nationalism inte är lika stark här som på många andra ställen, både i positiv och negativ bemärkelse, för att vi helt enkelt inte har haft behov av att ena oss mot en gemensam fiende på samma sätt.
Ja, det var fruktansvärt. Sen en annan sak som hände, alltså de senaste åren har jag ju levt ihop med en person och rest mycket tillsammans med honom. Jag har egentligen bara rest i jobbet själv. Alltså jag och Martin har ju rest runt mycket innan pandemin tillsammans. Och när jag klev på planet, för jag flög dit, och nu flyger man inte heller så ofta, så att man blir väldigt medveten om det. Och man är ju väldigt medveten om alla negativa saker med att flyga och resa. Men det finns ju också positiva sidor, och jag påmindes om det här känslan av att resa ensam, som har poänger som det här, till exempel att man träffar människor som man inte skulle träffa innan. Och bara börja prata precis om det som rör sig i den människans liv.
Ja, men jag vet ju att du träffade en person på flyget till Polen.
Jag gjorde det. Jag träffade en kille, han var bara 28, han är bara 28 år, han heter Albin Holmström. Och han är med i han kommer från Vårgårda och spelar i ett band som heter As We Burn. Och jag bara slet fram min telefon, och för han hade en tjej i Warszawa, precis som Jack hade en i Krakow. Så jag tänkte, jag måste passa på lite och se hur det känns för honom med den här långdistanskärleken och hans syn på Polen. Vi kan väl lyssna lite på Albin.
Men du, jag vet ju inte ens vad du heter. Vad heter du?
Albin Holmström.
Ja. Kommer från Göteborg eller?
Nej, Vårgårda.
Vårgårda?
Ja. Född och uppvuxen och hela livet.
Ja. Och varför åker du till Warszawa?
Ja, man hittar i somras kärleken där. Så, jag tittar till Warszawa och hittar kärleken. Och nu har det varit resor fram och tillbaka sedan dess.
Hur träffades ni? Vi vill ha lite så här kärleks...
Ja, alltså det är ju lite... Jag är ju musiker själv. Spelar så ett år tillbaka innan dess så pratade vi i någon musikgrupp. Jag skrev till henne och frågade om hon ville höra lite nytt material. Väldigt raggningsreplik. Och sen så pratade vi lite fram och tillbaka. Det var väl ingen så här kärlek. Men sen skulle jag tänkte att sluta resa. Jag ville åka till... Jag tänkte Warszawa. Men då försökte hon få mig åka till Krakow istället. Och det blev mycket snack om detta. Men till slut så bestämde jag att vi åker till huvudstad. Och då fick vi till en träff. Och det var ju faktiskt kärlek från första ögonkastet.
Håller hon på med musik också eller?
Nej, bara musikintresserad. Ja. Så, ja. Det är exotiskt med svensk metal så att säga.
Men hade du några fördomar om Polen?
Massor.
Berätta.
Alltså man är ju sönderbombad av media om rasism. Som att det är riktigt hemskt land. Men ja. det får låta som att det är liksom, du är inte välkommen där. Men det, jag tycker det, jag känner mig mer hemma där än jag är i Sverige.
Ja. Jag kan säga mina fördomar. Då tänkte jag så här. Dels att det är en sån fruktansvärd högerregering som är helt borta. Att alla dricker enormt mycket vodka. Att det är en fruktansvärd kvinnosyn där männen dricker och är elaka helt enkelt. Sen tror jag det har med kriget att göra. Jag ska faktiskt åka till Auschwitz nu.
Ja.
För jag har aldrig varit där. Men att det på något vis är en slags krigszon. Som har gjort att människor är väldigt, väldigt roa och cyniska. Och vill tjäna pengar. Till vilket pris som helst.
Jag tror det ligger lite som en dimma över hela det landet. Efter vad som hänt med Sovjetunionen och hela...
Ja.
Men det är så kul med tjejen som berättar detta när det kommer till, alltså när hon pratar om Sverige med kvinnosyn och det här med rädsla om män mot kvinnor. Hon är lite rädd för att åka till Sverige för hon hör att det är så mycket våldtäkter och sånt som hon pratar. Så hon har en helt annan syn på, hon är nästan rädd för att hon känner sig så säker där att hon behandlas väl som kvinna. Så det är så väldigt så här, för jag håller inte med det. Så vi har ju debatter om alltså, så det blir jätte... För de har inte den synen alls. De är lite mer tveksamma till Sverige som vi är tveksamma till dem. För det är en väldigt intressant diskussion vi har haft.
Tycker du ni har lätt att kommunicera?
Ja, det har vi. Vi har ganska mycket gemensamma intressen med musik, vi har fotboll. Och det är så, vi är ganska eniga i det mesta. När det kommer till politik så är det så här, hon gillar inte att prata politik. Och jag orkar inte heller gå in på det, så det är liksom... Och vi har inga konstiga värderingar någon av oss. Vi är ganska allmänna liksom.
Ja.
Så det är liksom, alla ska ha lika förutsättningar för allt.
Ja.
Mer än så är det inte.
Ja. Men du berättar lite om ditt engagemang i det här suiciddagen och det här. Vill du berätta något om det?
Ja, men alltså från 2016 gick jag in i en stark, en djup depression som ledde till inlagd på psyk. Och sen 2018 inträffade detta igen. Och sen är det ett suicidförsök. Efter det så har det ju liksom livet ändrats. Så jag blev ju under senare tiden lite inlagd med Suicide Zero. Och börjat ut och föreläsa lite om det för att sprida den kunskapen. För jag tycker det är så jäkla viktigt att bryta som tabun och våga fråga. För det, man pratar lätt om det generellt men det känns som att det görs inte så mycket åt. Det är ganska fortfarande tyst.
Och just det här att du själv har varit där tror jag, alltså du ser ut som en sån riktig rock'n'roll kille.
Ja.
Det är inte det man väntar sig kanske om att gå på såna föredrag.
Nej.
Det var så fint just det här du sa att det gjorde dig modig.
Mm. Ja men det blir inte så här så när man har gått igenom så mycket skit som man kan kalla det så blir det att man kommer till att alltså man är inte rädd eller så där. Livet kan kasta vad det vill på en. Så här, vad är det värsta som kan hända? Man har varit på botten. Så det blir att man börjar resa självförtroende. Och, ja, det känns ju nästan glad att jag har gått igenom det. Även fast det låter bisarrt.
Det finns ett ordspråk. Du måste ha ett krossat hjärta för att kunna hela det. Och få ett helt hjärta.
Mm.
Alltså, du måste gå igenom saker för att bli en hel människa.
Ja.
Så är det ju verkligen. Annars kan man ju inte, annars har man ju inga erfarenheter att dela.
Nej, det är helt sant.
Ja. Men du började resa då, berättade du, på ett annat sätt efter det?
Ja, alltså jag började resa själv liksom. Jag har ju aldrig varit, alltså social har varit, men jag har ju aldrig varit den som har liksom lett gruppen eller varit den. Och helt plötsligt tänkte jag, men resa själv låter ju roligt, bara liksom göra vad man vill och så här människor runt omkring som är sociala, som kan prata med alla. Tyckte man nästan var dum i huvudet med den idén. Alltså, det var man, då tittade, hur vågar man? Och sen, ibland det bästa jag har gjort. Så att jag snusar exempelvis, och när jag åker ut och sitter på en bar, då bara jag tar fram snusen och frågar Swedish snus, så får man en konversation med vem som helst.
Ja, fantastiskt bra raggnings.
Ja, det är jättebra.
Ja, ja.
Bara att 90% av tjejerna blir äcklade av det, men om man inte, men killar funkar. Ja, om de ja. Gillar att diskutera. Om man...
Men vad ska ni göra nu? Har ni några planer?
Ja, men det är ju Alla hjärtans dag är det ju på måndag. Oj. Så det blir, ja, och så hennes vän fyller år, så det ska vara lite fest på lördag och grejer, så det blir nog full rulle då. Ja.
Kan du tänka dig att flytta till Polen?
Alltså ekonomiskt sett så är det ju väldigt svårt, men kan man lösa det ekonomiskt, så ja tack.
Ja. Man kan ju gå på två ställen.
Ja, jag pratade om det, att ha en lägenhet. Jag har ju en liten hyreslägenhet och vi köper något i Polen så vi kan åka fram och tillbaka. Ja. Det är drömmen, ja. Faktiskt.
Ja. Ja, jag ber om ursäkt för ljudet här, även om Björn har trollat med det. Vi sitter ju precis ovanför motorn. Finns det något värre än att sitta precis ovanför motorn i ett flygplan, undrar jag. Det är där det brummar mest. Visste du det?
Nej, jag har inte. Jag har inte flygit lika mycket som du helt enkelt. Och nu sen det blev... Nu sen man vet att det är så himla dåligt för miljön att flyga, så du vet, man backar ju också.
Ja,
och, men jag fattar verkligen att man måste träffa sitt barn, så det är inte så jag menar. Nej. Men nej, jag vet inte vart det brummar mest i ett flygplan.
Nej, det vet jag tyvärr. Och där råkade vi sitta. Men vi kan ju lyssna på Albins band från Vårgårda, As We Burn, eller som vi skulle sagt på svenska, Medan vi brinner.
This is what we make demands. This is
Ja, men det är ju fantastiskt vilka människor man kan springa på.
Eller hur?
Ja.
Jag måste berätta att organisationen som Albin Holmström jobbar för och är volontär hos är organisationen Suicide Zero, om det är någon som missade det i det här inslaget.
Mm, jag tycker
vi länkar till Suicide Zero.
Det gör vi.
På vår Facebook-sida och hemsida.
Det blev ju inte riktigt det avsnittet som vi hade planerat för. Och det känns ju helt rätt, tycker jag.
Mm.
Men det känns också som att vi kan väl fortsätta prata om Polen.
Vi ska vidare. Fortsätta prata om Polen, Ukraina, vad ett land är överhuvudtaget, tycker jag är intressant. Gränser, det finns så mycket som väcks. Identitet, det finns så mycket frågor som man ställs inför när situationen ställs på sin spets. Men en sak som jag så himla gärna hade velat prata om, så vi måste prata om nästa gång, det är ju det här att du har varit hos en intimitetskoordinator.
Det stämmer. Jag har ju gått en kurs för en intimitetskoordinator.
Det tycker jag vi ska prata om också i nästa episod. Musiken, ljudet, som vanligt av Björn Knutsson. Albin Holmströms band As We Burn var episodens konstnär. Veckans konstnär.
Dagens.
Björn, han har väldiga problem med vad vi ska kalla det här inslaget. Konstnär den här gången, säger jag då.
Det låter klockrent.
As We Burn.
Och det är sant.
Det är helt sant.
Och Albin Holmström var också våran gäst idag.
Ja, Stolla bollar görs av Karin Blixt, Björn Knutsson och Petra Reveny. Vi släpper våra avsnitt varannan lördag och vi hoppas du fortsätter lyssna på oss. Hej då!
Hej då!
Hitzkinah, shita kavah.